Helige Ande, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att du är Gud, du är allsmäktig, du är överallt. Men du är också här, du kommer nära oss den här stunden. Vi tackar dig Helige Ande för din kraft, för din väg, för din hjälp, för din styrka. Tack att vi får ta del av himmelens välsignelse den här förmiddagen. Halleluja, vi ärar dig för det. Vi ärar dig för det. Prisat vare ditt namn Jesus. Tack Jesus att du är den som har dött men du har uppstått och du lever. Tackar dig för ditt liv som bara ska få komma människor till del den här förmiddagen. Ditt eviga liv här, ditt oförstörbara, ditt överflödande liv. Vi bara prisar och lovar dig för det. Halleluja. Halleluja. Åh vad underbart. Jag är jätteglad över att se dig här. Och nu kan du tänka, det gör du ju inte. Jag är ju inte där. Men du vet, det fungerar på samma sätt som med Gud. Jesus finns fast han inte syns. Det fick jag lära mig i söndagsskolan. Och jag vet att du finns där också. Och jag är jätteglad över att du gör det och att du är med oss den här söndagen. Och vi tror att den här gudstjänsten den kommer att bli till välsignelse för dig. Så är det, vi har gudstjänst av två syften egentligen. Det ena är att vi betjänar Gud och det andra det är att vi betjänar varandra. Det ena utesluter inte det andra utan det ena förutsätter det andra och vice versa. Så det är guld att du är här med andra ord. Innan jag öppnar mina anteckningar här och Bibeln och så vidare så ska vi bara göra en sak. Det är nämligen så att vi har en familj som tyvärr ska lämna oss men som ska tjäna Gud på annat håll. Och vi ska bara höra lite vad de har på gång och framförallt så ska vi välsigna dem i deras fortsättning. Så välkomna fram Josef och Ebba. Jaha, Nomi fick stanna.
Hon var inte riktigt nöjd här just nu.
Hon var inte nöjd, nej okej. Nej, men det beror inte på att ni ska flytta, hoppas jag.
Nej, det gör det inte.
Nej, vad skönt. Det hade varit jobbigt. Men, vänner, här har vi ett fantastiskt ungt par. Du kan kliva in här med Ebba så tror jag vi kommer i kameran ordentligt. Som vi är jätteglada för. Det är ett litet smolk i våra glädjebägare för ni ska flytta. Men vi tror att det är Herren. Och för därför så gläds vi också samtidigt. Berätta lite, vad har ni på gång?
Precis, vi är på väg att flytta och vi ska uppåt Falköping. Vi kommer därifrån, gör vi också, båda två. Men vi ska få kliva in och bli medlemmar och deltagare i en pionjärt arbete där uppe. Det är inte något proklamerad församling och sånt än, men kommer bli väldigt spännande att få med och sträcka oss ut till människor i Falköping. Och det behövs ju på många platser att vara med och nå människor. Men den här platsen, Sävsjö, här finns det ju ganska mycket kristna på ett vis om man tittar över landet i helhet. Men vi upplever verkligen att Gud kallar oss till detta och att det känns som rätt väg vidare.
Väldigt härligt. Ser ni några speciella uppgifter framför er som ni kommer att sysselsätta med? Eller det får utkristallisera sig?
Ja, det får nog utkristallisera sig. Men vi brinner mycket för lärjungaskap och att vara med och träna människor och sådär. Så det kommer säkert bli mycket tid med människor och få be med människor och läsa Guds ord med människor och sådär.
Falköping, hur stort är det?
Det är nog 30 000 i kommunen ungefär.
Okej, det är lite större än Sävsjö med andra ord.
Ja, precis.
Ja. Men ni blir en del av ett gäng där. Är det människor som ni känner tidigare, en del av dem eller?
Ja, en del känner vi sedan tidigare. Och de har ju ett ledarskap där uppe som håller på att jobba med det hela. Och vi får med och bli en del av det hela.
Ja, det låter ju fantastiskt spännande. På ett plan avundas jag ju och bara få jobba så extremt pionjärt. För det är något väldigt härligt med det. Sen vet jag ju att det finns inget bättre ställe än Sävsjö. Men det kommer ni att märka efter ett tag. Så det är ingen fara så. Men vi som sagt var, vi gläds tillsammans med. Vi tackar er för er tid här i Sävsjö och tackar er för er tid i församlingen. Och vad ni har gjort, ni har ju haft den här inställningen att vi hjälper till med vad som behövs. Vilket gör att ni har hållit på med både det ena och det andra. Och som pastor uppskattar man ju särskilt den attityden givetvis. vi skulle vilja ge er guld och gröna skogar, men istället så ger vi er dolda diamanter. Och som en liten påminnelse om att det finns dolda diamanter även uppe i Falköping, och nu ska ni på skattjakt. Men vi vill också be för er och välsigna er i den här uppgiften som ni står inför. När blir det flytt?
Om ett par veckor.
Om ett par veckor.
Sista helgen i augusti här.
Ja. All right. Ni som är med i kyrkan här, ni är förstås med och ber, men också ni där hemma, ni får jättegärna bara sträcka ut era händer mot Josef och Ebba, som deras hjärtan är att följa Jesus och att tjäna honom. Och det är så vackert, det är så dyrbart, det är så heligt. Så därför så välsignar vi dem med allt vad vi har den här stunden. Är ni med? Ja. Halleluja. Jesus, då vill vi bara tacka dig för Josef och Ebba. Vi tackar dig för det avtryck som de har gjort här i människors liv, det avtryck som de har gett här i församlingen. Och Herre, nu är det tid för dem att gå vidare. Du kallar dem, Herre. Jag vet att du kallar dem till stora ting. Jag tackar dig, Herre, för det hjärta som du har lagt ner i dem. Att bygga din församling och att utbreda ditt rike. Och Herre, vi från Guds kraft, vi vill bara tacka dig för dem, Herre. Och vi vill välsigna dem den här stunden, Herre. Vi välsignar dem i det att de går vidare. Vi välsignar dem, Herre, i det arbete som de går in i. Vi tackar dig, Gud, för att du ska bygga ditt rike på ett starkt och härligt sätt upp i Västergötland genom Josef och Ebba. Vi tackar dig, Herre, att de ska bara hitta rätt på en enda gång. De ska kopplas med rätt personer. Du ska bara leda dem på ditt underbara, övernaturliga sätt. Vi ber om ditt beskydd, Herre, över hela familjen. Vi ber att du ska bara hålla din hand över dem, beskydda dem från allt som vill dra bort deras totala trohet och överlåtelse till dig. Beskydda dem, Herre, från allt sådant. Och led dem, Herre, på dina vägar. Fyll deras behov, Herre. Vi tackar dig, Herre, att när människor vill ta steg i tro, då finns du där för att bära dem. Tack att du ska bära Josef och Ebba i allt detta. Vi ärar dig, Herre, för att vi får stå tillsammans i ditt rike även när vi står på olika platser. I Jesu namn. Amen. Amen. All välsignelse, vänner. Vi kommer och följa med intresse vad Gud gör genom er även i Västergötland.
Stort tack och yes.
Amen. Tack. Nu är det tid för Guds ord. Och jag har haft en massa rubriker på den här predikan som jag vill dela nu en liten stund. Slutligen så fastnade jag för den här rubriken. Väckelse, en möjlighet 2020. Ja, är det en möjlighet? Jag skulle vilja tala lite om det. Jag har haft förmånen att få uppleva en väckelse. Jag kanske inte riktigt fattade det när det hände. Men jag förstår ju nu i efterhand att det där var en tvättäkta väckelse. Och det var någonting väldigt speciellt för mig. Jag var några 20 år, så blev det en total vändpunkt i livet. Jag trodde på Jesus, jag hade tagit emot honom i mitt hjärta redan på ett barnläge. Det var liksom inte det som var grejen. Men Gud blev relevant på ett helt nytt sätt. Mitt intresse, min iver för Guds verk, den väcktes upp och det grövsta skulle jag vilja säga. Och min hunger efter Gud, den visste inga gränser. Jag var bara tvungen att få vara tillsammans med Gud. Och det här var en liten väckelsekampanj som det kallades, som började i ett missionshus ute på landet, och så fortsatte den bara. Jag drogs med i detta, och där hade vi möten 6 kvällar i veckan. Mötena var i regel mellan 3 och 4 timmar långa, men det var liksom aldrig någon fundering kring undrar om jag ska vara med ikväll eller inte, utan det var fullständigt naturligt. Och det ena ledde till det andra och till det tredje. Jag och Elinor hamnade på bibelskola på Livets Ord i Uppsala. Och där fick vi liksom nästa nivå av det hela. Och det gjorde att vi Vi upplevde Guds kallelse att flytta hem, starta den här församlingen som vi har jobbat med nu i gott och väl 30 år. Och i början så fanns den där väckelseandan väldigt tydlig kvar över arbetet. Och det gjorde att om vi skulle ha en möteshelg som vi var något sån här nöjda med, så innefattade den 8 möten. Och när jag säger det nu, och du som kanske är lite yngre som lyssnar idag, så tänker du 8 möten, det är mycket. Det är vad vi är med på 2 månader ungefär. Ja, precis, men vi hann med det på 3 dagar. 1 på fredagskvällen, 4 på lördagen och 3 på söndagen. Det är inte värre än så. Men vad var det som drev detta? Jo, det var ju den enorma hungern vi upplevde. Det fanns liksom ingen, ja, det fanns inget val. Man övervägde inte ens, ska jag vara med, ska jag inte vara med, hur mycket ska vi göra, utan så mycket som möjligt. Och det blev vår devis när vi började, att vi vill ge så mycket som möjligt, så fort som möjligt, till så många som möjligt. Och det var ju ganska ambitiöst. Men det är lite så som väckelse fungerar. Vi var väckta och vi kände att vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört, utan vi måste bara få ge vidare detta. Och det här på något vis, så finns det, för jag är präglad utav detta. Jag kan inte uttrycka det på något annat sätt. Och det innebär inte att man, ibland brukar jag säga att jag är lite som Obelix. Jag ramlade ner i grytan när jag var liten, och sen så har jag liksom, det bara finns fortfarande styrka där. Men så kanske det inte riktigt är så enkelt, för det behöver ju hållas vid liv, det behöver underhållas och matas givetvis. Men nu vill jag berätta för dig en liten stund om en annan väckelse. Och jag var, när jag förberedde för den här gudstjänsten, jag var lite tvekande på vad ska jag tala, det första nu efter semestern här, och blir det lite inriktning, vad ska vi liksom, ja. Men så bara blev jag påmind om någonting. Jag tror det var den helige ande som påminde mig om någonting jag har läst för många år sedan, om en lokal väckelse eller en regional väckelse på slutet av 40-talet, början av 50-talet. Och jag bara letade reda på detta och läste på lite grann. Så att nu får du hänga med. Jag ska läsa en del innan till på skärmen här faktiskt, och bara försöka delge det här. Och jag skulle önska att du bara sitter och lyssnar och har ett hjärta öppet. Jag har en väldigt god vän och broder som heter Sebastian, och han har en podd, och i varje avsnitt som han lyssnar eller som han spelar in med den här podden, så citerar han alltid, jag tror han har gjort det varenda avsnitt, Ordspråksboken 4:23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Och det är också hjärtat i det här budskapet som jag vill dela, eller tanken som jag vill ge dig idag. Hjärtat är otroligt betydelsefullt. Så därför så öppnar vi våra hjärtan nu i Jesu namn. Och det här började alltså 1949. Det gick av stapeln ute på Nya Hebriderna. Hebriderna är en ögrupp som ligger väster om Skottland, mitt ute i Atlanten. Och det var inte så utvecklat, moderna livet. Det var ganska traditionellt liv man levde. Fanns kyrkor där, den skotska kyrkan som är en presbyteriansk kyrka var den mest representerade. Det fanns någon organisation som heter Faith Mission som också arbetade ute på öarna. Men situationen där var ganska kört, upplevde de kristna själva. Och det kom till exempel inte några unga människor till kyrkan någon gång. Men så var det en regionstyrelse i denna kyrka då, som författade ett brev som skulle läsas upp en viss söndag i samtliga kyrkor i den här regionen. Och ön heter Lewis för övrigt då. Och den här skrivelsen, jag ska inte återge hela, men bara lite snippet så. Den talade om att överväga den låga nivån av levande religion i landet. Också tänka på det växande inflytande av den anda av njutning som har tagit allt större tag i den yngre generationen. Brevet uppmanade kyrkorna att ta dessa frågor till sitt hjärta och allvarligt fråga sig vad följden blir om det inte sker någon omvändelse. De skrev så här: vi uppmanar var och en att pröva sitt eget liv i ljuset av det ansvar som vilar på oss alla. Och att vi genom gudomlig nåd måtte bli besökta med en ångerns ande och återvända oss till den Gud som vi så djupt har bedrövat. Det här var alltså ett brev som författades till kristna människor, men som ändå talade om omvändelse. Jag tror att omvändelse är en av de absoluta nycklarna för att vi ska få se väckelse. Och då talar jag inte om omvändelse av syndan, utan jag talar om omvändelse för oss kristna. Jag vet inte hur det här brevet slog ut i olika olika församlingar, men jag vet att det, i en liten by som låg uppe i nordvästra delen av den här ön Lewis, som heter Barvas, jag vet inte, så fanns det några som verkligen tog det här ordet till sig. Och i all synnerhet var det två gamla systrar, de heter Peggy och Christine Smith. De var 82 och 84 år gamla. Peggy var nästan dubbelvikt av reumatism och Christine var helt blind. Men de bodde i en liten stuga och det enda de kunde göra, de kunde inte ta sig till kyrkan, men de kunde be, och det gjorde de. De bad och bad och bad, dessa kvinnor. Och de bad utifrån detta brev som hade skickats ut, som de hade fått del av. Men de fick också ett bibelord, jag kommer strax åter till detta. Men för en natt så gav Gud en av de här systrarna en uppenbarelse. Hon såg kyrkorna på ön och de var fyllda av unga människor. Kom ihåg, det var vid den tiden var inga unga människor som gick i kyrkan. Så när på morgonen så sa hon till sin syster: jag tror det kommer en väckelse till församlingen. Systrarna sände sig en bud efter pastorn i församlingen i Barbas och berättade om vad de hade upplevt. Och pastorn, som var en vis pastor, han frågade dem så här: vad tror ni att vi bör göra? Och den här systern som hade sett synen då, hon sa så här: överlåt dig till bön. Överlåt dig till att vänta inför Gud. Samla dina äldste och diakoner och tillbringa minst 2 nätter i veckan i väntan inför Gud i bön. Om du gör så i din del av församlingen, så kommer jag och min syster göra så i vår del av församlingen. Från 10 på kvällen till 2 eller 3 på morgonen. Bara en liten tanke i det här som kom till mig när jag läste det här. Om ni i er del av församlingen, så ska vi i vår del av församlingen. De kunde inte gå i kyrkan, men de förstod vi ändå en del av kyrkan. Och de bad som att de var det. Och så är det viktigt att vi också tänker, vi är tillsammans. Även om vi inte kan uttrycka det, även om vi kanske inte ens vill uttrycka det ibland, Gud förbjuder, så är vi ändå ett. Och därför så i våra respektive delar i våra liv, så ber vi, så står vi samman. Pastorn tog systrarna på orden, han kallade samman några av ledarna. Och de brukade samlas i en liten lada där det hade förvarats halm. Och så bad de där, och så bad de här två systrarna hemma i sin stuga. Och så höll de på 2 kvällar, nätter i veckan minst under mer än 3 månader. Det var inte så att ja, vi har lite kompledigt att ta ut, eller vi hade ju ändå semester här och så vidare. Nej, det här var förutom att de säkert jobbade långa dagar. Och det här ordet som de återkom till gång på gång och som liksom tjänade som en grund för dem, det var ju från Jesaja, det 44 kapitlet. Där det står så här: jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land. Och jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. 3 månader, absolut ingen förändring. Men så en kväll, när de var samlade i ladan, inte många, så var det en ung man som tjänade som diakon i församlingen. Han reste sig upp och började läsa ifrån den 24:e psalmen, där det står så här: vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Så slog han ihop Bibeln och så vände han sig till dem som var där och sa han, jag tycker det verkar mest som humbug det här vi håller på med. Att vänta som vi väntar och att be som vi ber när vi inte själva har det rätt ställt med Gud. När han hade sagt det så lyfte han sina händer och så ropade han till Gud. Åh Gud, är mina händer rena? Åh Gud, är mitt hjärta rent? När han hade bett det så föll han raklång på marken. Och Guds ande fyllde den här ladan som de var samlade i. Där upplevde de att någonting väldigt viktigt blir förlöst. Och här tror jag att vi hittar en av de nycklar som vi också måste använda. Om vi vill att väckelse ska vara en möjlighet 2020. Att vi går till rätta med oss själva. Att vi inte bara ojar oss över synden i världen. Utan att vi tillsammans med den helige ande rannsakar oss själva. Den här unge mannen, han visste nog inte vad han förlöste. Men det finns en sån kraft i detta. När ett hjärtas längtan säger, det kvittar vad det är. Gud, visa mig bara så att jag kan ta itu med det. Men någonting blev förlöst. Och som ett resultat av detta så kallade man en predikant att komma till ön. Han heter Duncan Campbell. Och han jobbade med detta Faith Mission. Och han kom till ön, han landsteg och pastorn stod och väntade på honom. Och pastorn hälsade honom med de här orden. Mr. Campbell, får jag fråga en sak? Går ni med Gud? Och Campbell svarade, jag kan åtminstone säga att jag fruktar Gud. Trots att han hade rest långt och länge och var trött så sa de, vi har ordnat ett möte ikväll 9:00 i kyrkan. Vi vill att du kommer och delar någonting. Bara ett kort möte. I kyrkan var mer än 300 personer samlade. Och vid midnatt, det var inte så kort med andra ord, så kom det ett 100-tal ungdomar. De hade varit på en danstillställning på ett annat ställe. Men plötsligt så föll Guds ande på den där dansförställningen och de som spelade ville inte spela längre och på bara några minuter så var lokalen tömd och ungdomarna hade bara gett sig iväg och drogs av Guds ande till den här kyrkan. Det här mötet höll på till 4:00 på morgonen. Guds närvaro var stark och många blev överbevisade om synd. Men Campbell berättade att genombrottet, det var ändå inte genombrottet, utan genombrottet kom några dagar senare. Det var en söndagkväll och då var den stora kyrkan sprängfylld med folk. Det rymde 800 personer. Och nu ska vi lyssna en liten stund på vad pastor Campbell berättar här. Han säger, kyrkan var full och Guds ande verkade så starkt att jag inte kunde predika. Jag stod bara stilla och stirrade på Guds förunderliga handlande. Män och kvinnor ropade i hela kyrkan till Gud om barmhärtighet. Det gavs inte ut någon inbjudan alls. När mötet pågått i 3 timmar så uttalade jag välsignelsen och bad folk att gå ut. Men jag nämnde också att om någon ville fortsätta mötet så kunde de komma tillbaka senare. En diakon kom till mig och sa, Mr. Campbell, Gud vilar över oss. Omkring vid den tidpunkten kom mötesledaren och bad mig komma till bakdörren. Där utanför hade en skara på minst 600 människor samlats på gården. Någon läste ur psalm 102 och då strömmade skaran tillbaka in i kyrkan som inte längre kunde rymma alla. En ung lärare kom fram och ropade ut, Åh Gud, finns det något kvar för mig? Hon är missionär i Nigeria idag. I mötet var det en busslast människor från en plats 90 kilometer bort. Guds kraft kom in i bussen så starkt att några inte kunde ta sig in i kyrkan när de anlände. Människor svimmade överallt i kyrkan. Jag kan inte minnas en enda person som blev vidrörd av Gud den kvällen som inte också blev född på nytt. När jag gick ut ur kyrkan 4 på morgonen var det ett stort antal människor som bad längs med vägen. Förutom läraren är många av dem som föddes på nytt den kvällen idag i missionstjänst i främmande länder. Och jag ska fortsätta och bara låna pastor Campbells ord. Han berättar vidare. Från Barvas så spreds Guds handlande till de intilliggande trakterna. Jag fick ett bud om att en närliggande kyrka var fullpackad 1 på natten och att de ville jag skulle komma. När jag kom dit var kyrkan full och det var skaror av människor utanför. När jag kom ut ur kyrkan 2 timmar senare såg jag 300 människor som inte kunnat komma in i kyrkan bedjande på ett intilliggande fält. En gammal kvinna klagade över oljudet från mötena eftersom hon inte kunde sova. Och en diakon tog tag i henne och sa: kvinna, du har sovit länge nog. Sen var det ett område på öarna som man ville att jag skulle komma till, men jag kände ingen ledning att anta deras inbjudan. Den blinda systern uppmuntrade mig dock att åka och sa till mig: om du levde så nära Gud som du borde, så skulle han uppenbara sina hemligheter för dig. Jag frågade om jag fick ägna en förmiddag i bön tillsammans med systrarna. Och medan vi bad så sa systern: Herre, du kom ihåg vad du sa till mig idag, att du skulle frälsa 7 män i den här församlingen. Jag gav just detta vidare till Mr. Campbell och nu ber jag dig att genom vishet, eftersom han är i så stort behov av det. Hon berättade för mig att om jag åkte till byn så skulle Gud se till att det fanns folk. Jag gick med på att åka dit. När jag kom dit 7 så var det omkring 400 människor i kyrkan. Människorna kunde inte förklara vad som hade fått dem att komma dit. De hade styrts av Guds ande att komma dit. Jag talade några minuter över texten i Apostlagärningarna 17:30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. En av pastorerna avbröt mig och sa: kom och titta här. I ena ändan av byggnaden låg 7 av byns mest ökända typer på sina ansikten och ropade till Gud. Bara ett litet stycke till ifrån Campbell här. Åker ni med det? Ja. Under en resa till en närliggande ö så fann jag människorna väldigt kalla och stela. När jag bad några män komma över för att be så bad jag särskilt att en ung man som heter Donald skulle följa med. Donald var en 17-årig pojk som nyligen hade blivit frälst och 2 veckor senare blivit döpt i den helige ande när han satt i en bergsluttning. Donald satt vänd framåt medan tårar rann från hans ansikte ner på golvet. Jag förstod att Donald var i kontakt med Gud på ett sätt som inte jag själv var. Jag avbröt därför min predikan och bad honom att be. Donald ställde sig upp och bad: jag tycker mig skåda in genom en öppen dörr och jag ser lammet på tronen och nycklarna till döden och helvetet vid hans sida. Så tystnade han och började snyfta. När han hade samlat sig så lyfte han sina ögon mot himlen, sträckte upp sina händer och sa: Gud, det finns kraft där uppe. Släpp den lös. I det ögonblicket föll Guds kraft över de församlade. I ena delen av rummet sträckte människor upp sina händer, böjde sina huvuden bakåt och förblev i den ställningen i 2 timmar. Det är svårt att vara det i 10 minuter och ännu värre förstås i 2 timmar. I andra delen av rummet sjönk människor ihop och ropade om barmhärtighet. Och i en by 8 kilometer bort så svepte Guds kraft genom samhället och det fanns knappt något hus i byn där inte någon blev frälst den kvällen. Denne Donald, han var starkt använd av Gud i bön för väckelsen. Vid ett tillfälle så stod han upp på polisstationen i Barva, slog ihop sina händer och sa: Fader. Och genast fylldes rummet av Guds närvaro. Och alla de som var där föll omedelbart i gråt. I en del av området förekom ett hårt motstånd mot rörelsen eftersom jag predikade dopet i den helige ande som en särskild och uttrycklig händelse som kom efter frälsningen. De som satte sig emot mig var så framgångsrika i sitt motstånd att det kom mycket få människor till mötena. En kväll kom mötesledaren till mig och sa: "Det finns bara en sak att göra för att rätta till den rådande situationen. Vi måste ge oss hän till att vänta inför Gud i bön." Vilket härligt uttryck, bara notera det. Vi måste ge oss hän till att vänta inför Gud i bön. Så sa han: "Jag har fått reda på att det finns en lantbrukare här som har sagt att vi kan träffas i hans hem. Han är inte kristen och hans fru är inte frälst, men de är människor som fruktar Gud." Vi var ungefär 30 pastorer och äldste från området som samlades i lantbrukarens hem. Och jag kände det mycket, mycket trögt. Jag bad. Alla pastorerna bad. Det kändes som själva helvetets makter var lösläppta. Vid midnattstid vände jag mig till en av de äldste och berättade för honom att jag trodde det var dags att fatta tag i Gud. Denne man ställde sig upp och bad i omkring en halvtimme. Ni måste förstå att vi talar om väckelse, och i väckelse så upphör tiden att existera. Ingen tittade på klockan. Det kanske var därför vi hade 8 möten på en helg. Jag vet inte. Mannen gjorde ett uppehåll, lyssna på detta, lyfte sin hand mot himlen och sa: "Gud, vet du att din ära står på spel? Du gav löftet att du skulle utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra, men du gör inte det." Och då säger Campbell: "Jag undrar hur många av oss som skulle närma oss Gud med sådana ord på våra läppar." Men sen sa han: "Här finns 5 pastorer, inklusive Mr. Campbell. Jag vet inte var i din närvaro någon av dem står. Men om det är något jag vet om mitt eget hjärta, så tror jag jag kan säga att jag törstar efter en uppenbarelse av din kraft." Han gjorde ett nytt uppehåll och utropade sen med hög röst: "Gud, din ära står på spel. Nu utmanar jag dig att utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra." I det ögonblicket skakade stenhuset bokstavligen som ett löv. Jag tänkte omedelbart på apostlärningarna där det står att när de bad skakades platsen när de var samlade. Så snart som denne man slutat be uttalade jag välsignelsen. Klockan var då strax efter 2 på morgonen, och då jag gick ut fann jag hela byn i lågor för Gud. Jag gick in i ett hus, där fann jag 9 kvinnor som låg på knä och ropade till Gud. En kvinna som blev frälst den natten har skrivit några av de finaste gaeliska psalmerna vi har i psalmboken. Följande söndag var vägen svart av människor som vandrade de 3 kilometerna till kyrkan. Krogen i just detta samhälle stängdes den natten och har inte öppnats igen sedan dess. Detta är Gud i arbete. En väckelse sänd av Gud är alltid en helighetsväckelse. Så långt Duncan Campbell. Man kan notera att den här väckelsen, den höll ön Lewis och de omkringliggande öarna i ett fast grepp i 3 år. Campbell hade lovat att komma i 10 dagar. Han stannade där i 2 år. Och sen lite kuriosa innan vi ska läsa ett stycke i Bibeln. Ni kommer ihåg de gamla systrarna Peggy och Christine. De hade en systerdotter, Mary Ann Smith McLeod, som också var kusin med den här Donald, bedjaren. Hon emigrerade till USA redan på 30-talet. Hon hittade sin man Frederick och de fick tillsammans 5 barn. Det 4:e barnet fick namnet Donald efter hennes kusin. Och han är nu USAs president. Jag skulle vilja läsa några verser tillsammans med dig i Joels bok. Faktum är att jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa hela kapitlet. Vi ska inte ta tid med att läsa allt sammans nu. Men slutet på 80-talet när jag fick dela mycket från Gud och predikades ganska ofta från den första delen av Joels 2 kapitel. Och det talas om en stor armé som Gud reser upp och som går framåt. Och där står de här, var och en går sin givna bana och ingen tar miste om sin stråt och allt vad det är. Den ene tränger inte den andra. Mitt genom vapnen stöttar de fram utan att hejda. Så det där predikades om, och jag predikade säkert med, om att det var församlingen. Och jag tror att det är helt okej att använda det på ett sådant sätt. Men när man läser sammanhanget så ser man att det här var en armé som inte gjorde gott. Utan det var en armé som var utsänd på grund av folkets avfall ifrån Gud. Alltså det kom ondska därför att folket inte var där de ville, där de behövde vara tillsammans med Gud. Och då vill jag börja läsa i vers 12. Men nu säger här, alltså det har du, det är de första 11 verserna, jag ska säga det med. Det kommer någonting som har kapaciteten att skövla hela landet, som är livsfarligt för allt levande egentligen. Men det slutar inte där, utan i vers 12 så står det, nu säger Herren, vänd om till mig av hela ett hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Och så fortsätter det på samma linje. Det talas om att blåsa i basun och att samla folket, alla, både gamla och unga, och även barnen, de som diar vid bröstet, och att brudgummen ska komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Och så ska man be, man ska söka Gud eftersom man har rivit sönder sitt hjärta. Och sen kommer det då i nästa avsnitt. Så gensvarar Gud på detta. Och då säger han, det står i början vers 19. Så talar Gud, se, jag ska sända er säd och vin och olja så att ni blir mätta. Och jag ska inte låta hedna folken håna er längre. Fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga från honom, en vidrig lukt ska stiga från honom, för han har gjort stora ting. Var inte rädd, du land. Jubla och gläd dig, för Herren har gjort stora ting. Och så fortsätter det på samma linje. Och så talar han om tröskplatserna. Först ska det komma regn, rikligt med regn, både höstregn och vårregn. Tröskplatserna ska fyllas med säd, pressarna flöda över av vin och olja. Det vill säga en stor skörd som följer på regnet. Och gottgörelse för förlorade år. Det är massa med härliga löften där. Ni ska äta och bli mätta, säger han. Ni ska aldrig mer komma på skam. Och sen i vers 28 så kommer avslutningen där han säger, det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinne ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och i sista versen i kapitlet så står det, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag tror att Joels andra kapitel ger oss en slags modell. Inte nödvändigtvis att allt måste ske sådär, det vill vi ju alltid. Ja, för först tar vi ett steg och sen tar vi nästa steg och så vidare. Ja, nu vet vi, nu gör vi allt på rätt sätt. Riktigt så enkelt är ju sällan livet, men jag tror ändå att det finns förutsättningar här. Och den absoluta förutsättningen, första som jag vill nämna, det är att våra hjärtan kommer tillbaka till Gud. Vet, det första budet som Gud gav sitt folk i öknen, du kan läsa det i Andra Mosebok, det 20 kapitlet, det var, du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Och då tänker vi att men det har ju inte vi, utan vi är ju kristna och vi tror ju på Gud och jag tjänar inga andra gudar. Luther säger apropå det första budet, din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller av Gud. Och jag måste bara säga att jag tror att om vi tänker efter lite så förstår vi att det är väldigt lätt att skaffa sig avgudar. I vår del av världen så är kanske det här trygga livet som vi har, det sociala systemet som är uppbyggt, fast arbete, massa, att vi har tillräckligt med pengar, vi kan hitta på saker och så vidare. Det är så lätt att vi istället för att förvänta oss allt gott ifrån Gud och av Gud som vi löper till så fort det kommer på någonting, så har vi istället skaffat oss andra tryggheter, andra tillflykter. Och då är nummer ett att vi omvänder oss, att vi förstår. Vi är på fel väg. Vi har satt vår förtröstan på fel saker. Nu behöver vi vända om. Vi behöver ändra på vårt tänkande och vårt agerande. Och där finns förstås element av att bekänna synd och att ångra sig. Precis som de skrev i det här rundbrevet på en Lewis 1949. Den ande av ånger ska komma över oss. Det andra som jag tror är viktigt och som man kan se i berättelsen från Lewis och som man också kan se i Joels andra kapitel, det är att det kommer ett ord ifrån Gud. För det bygger inte bara på att vi har önskningar eller fromma förhoppningar och att ja, men vi alla hjälps åt här så ska det bli lite bättre, utan det bygger på att Gud talar. Gud måste tala. Det är så Gud fungerar. Han gör inte bara någonting. Nu blandar jag ihop bibelorden här. Men han säger, jag gör ingenting utan att först tala om det för mina tjänare, profeterna. Så Gud talar och det utgör sen förutsättningen för att Gud handlar. Så vi måste ha ett ord ifrån Gud. Men om inte vi omvänder oss, om inte vårt hjärta är sönderrivet på vid gavel, öppet för honom, så hör vi inte när Gud talar. Eller även om vi hör det, så hör vi det inte på riktigt. Vi förstår inte att det här är vad som gäller. Det här är vad jag ska ge mitt liv till. Det här, utan det här så är jag fullständigt körd. Saken är den, om vi talar om väckelse som en möjlighet 2020, att Gud har talat många gånger. Gud har talat om den här platsen, om den här församlingen, om den här bygden och om det här landet faktiskt. Gud har talat om vad han vill göra. Anledningen till att inte vi tar de orden på allvar, att inte vi hela tiden lever av dem och drar ifrån dem och håller dem upp inför Gud som löften från honom, det går tillbaka till vårt hjärtas kondition. Det tredje som jag ser i Joel 2, som jag också ser hända på Lewis, det är att Gud utgjuter sin ande. Och där är väckelsen. Kommer jag ihåg för många år sedan så lyssnade jag på en fantastisk broder som heter Jim Caseman. Han sa så här: Gud sänder inte väckelse, han kommer själv. Och så tror jag det är. Gud, den helige ande, kommer själv. Det är det som är väckelse. Men varje väckelse börjar inte med de förlorade där utanför. Varje väckelse börjar med de frälsta som väcks till liv. Som förstår, nu måste vi bara göra någonting radikalt. Nu måste vi omvända oss. Nu måste vi söka Gud. Precis detta är vad vi ska göra. Inte nu till veckan, men veckan därpå och några veckor framöver så har vi satt av speciellt med tid för att vi som församling och vem som vill vara med självklart, att vi ska söka Gud i bön. Så jag vill på en enda gång inbjuda dig till det. Och jag har inte varken möjligheten eller lusten att tvinga dig. Så därför så gör jag inte det. Men jag tror att det är betydelsefullt. Jag skulle vilja vädja till dig. Var med på den här böneperioden. Om du kanske sitter i en riskgrupp eller du är inte frisk eller så, då är det ju så speciella omständigheter nu. Men då vet du att då är du med där hemma, precis som Peggy och Christine, så är du med där hemma i din del av församlingen. Och så kan vi ändå be tillsammans och stå tillsammans. Och så ja, men jag har inte tid med detta. Då vill jag sluta med att citera en gudsman som heter Wilbur Smith. Han sa så här: jag har aldrig tid att be. Jag måste alltid ta mig tid att be. Men ingenting kan nog vara viktigare i vilken tid som helst, och i synnerhet i den här tiden, än att du och jag ger oss tid att be. Så jag hoppas att vi kan ses när det blir böneveckor, för då tar vi faktiskt och samlas här i kyrkan. Och skulle det bli för många så bygger vi över till ytterligare någon lokal, så det löser vi alltid. Men oavsett våra böneveckor eller inte, så vill jag bara uppmuntra dig och det varmaste. Sök Gud i den här tiden. Fader i himmelen, vi vill bara tacka dig för möjligheten att alltid komma till dig. Även om du låter stunder och tider och stunder omskifta, som Bibeln säger, och du har bestämt tider för både det ena och det andra.